Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej och välkomna till dagens avsnitt av Maten och livet med Valdén och Diadonna. Det här avsnittet kommer vi att tillägna åt den underbara våren och de härliga vårprimörerna. För efter all vintermat med värmande grytor och långkok, ja men då längtar vi efter krispiga vårprimörer som ramslök, sparris, rädisor och annat fräscht vi vill ha på tallriken.
Och vi kommer att bjuda på en massa mys och tips på vad du kan göra med dessa läckerheter som våren bjuder på. Och vilken av våra primörer hade Diana gravid craving på? Och är glass egentligen en vårprimör? Häng med så berättar vi mer. Diana, vad är det godaste du har ätit sen sist?
Barnen var sugna på tacos häromdagen. Medan jag kände, nah, jag vet inte. Så då sa jag så här, ska vi göra tacos, då ska vi göra den inte så som vi brukar. För tacos är ju oftast lite snabbmat för mig. Så att jag sa det, då får alla vara med och hjälpa till. Och så gör vi något helt annat än vad vi brukar göra. Så vi gjorde faktiskt eget tortillabröd. Som går väldigt snabbt att göra. Vi gjorde en supergod, riktigt så här stark jalapeno dressing som man blandade ihop. Och till det hade vi halloumi och panerad kyckling, så kunde man välja då. Och så stekta grönsaker, picklad lök. Pico de gallo gjorde jag också med koriander och chili och lime och så. Istället då för den här klassiska tacosåsen på burk. Så att det blev väldigt gott, ska jag berätta. Och just det här att bara byta sin egen rutin och tradition när det gäller tacosen gör faktiskt att det blir väldigt gott. Och de egna tacobröden. Så att jag tillhör ju inte koriandersläkten. Jag älskar ju inte koriander. Jenny, blir du arg på mig nu?
Nej, det blir jag inte.
Jag tänker
men
att du
jag
gör.
Älskar ju koriander, men jag har ju absolut inte det på allting. Absolut inte, men jag tycker det, när det väl ska vara så tycker jag det ska vara ordentligt.
Jag förstår, jag tror ju att du har ordentligt på allt, men nej. Jag tillhör ju de som inte är glad för koriander, men det har faktiskt börjat smyga sig på här nu, så lite koriander funkar alldeles utmärkt och det, jag är så himla glad för det.
Ja, och speciellt i tacos är det ju fantastiskt tycker jag, det är liksom lyfter hela tacon, speciellt när man gör egna alltså salsor och så, som det är pico de gallo, och jag brukar göra pebre som är en chilensk sås. Som jag lärde mig av min kompis när jag gick på högstadiet. Hon var från Chile och de hade alltid pebre hemma. Och det är också jättegott att ha i tycker jag, när man gör taco.
Ja, det låter jättegott. Men du Jenny, vad har du ätit sen sist?
Ja, men jag har ju ätit en helt fantastisk skaldjurssoppa. Alltså en magisk skaldjurssoppa. Och tyvärr kan jag ju inte säga att jag lagade den själv. Jag har ju en krets med vänner, eller inte krets, vi är 5 stycken vänner, som alla är sommeliers. Och så brukar vi ses med jämna mellanrum och då köra vinprovningar tillsammans. Så då gör vi alltid det med tema med middag.
Alltså det är det jag säger, att jag måste gå en sån utbildning. Nu fick jag ännu en anledning till att göra det, för att få hänga med er i er krets då. Det hade ju varit fantastiskt.
Nej, men krets det är kanske så här väldigt... Men alltså vi är ett gäng med vänner.
Ja.
Så att vi... Så nu sist så var vi hos en av de mina kompisar som heter Karin Wollmer. Och hennes man är ju då Mats Wollmer som har den 2-stjärniga Michelinkrogen Wollmers i Malmö. Och det var ju han som hade gjort den här soppan. Så det var inte min soppa.
Alltså, men han kan ju inte... Jenny, vänta nu. Det var både vin och en Wollmer-soppa i den här grupperingen som jag ska joina sen när jag har mitt diplom.
Ja, det var hela middagen var ju faktiskt hans.
Åh, vad gott.
Så det var fantastiskt, men den soppan var magisk. Och då hade han en sån här liten trick som han brukar göra. Och det är att han brukar alltid ha, sa han, gurka i sin skaldjurssoppa.
Gurka, det har jag aldrig i min skaldjurssoppa. Ja, men nu, berätta.
Inte jag heller. Men han berättade att han brukar ta inkromet, alltså du vet själva det här mjuka kärnhuset i gurkan.
Ja.
Ofta så när man kanske gör sallad och så tar man ju bort det för att man ska ha en ännu liksom mer crunchy och krispig gurka.
Ja.
Men han tar då bort det för att han har det i själva buljongen till, alltså han mixar det så att det blir som en juice och sen så har han det i sin skaldjurssoppa och då blir den otroligt fräsch. Alltså det var fantastiskt.
Ja, men det måste ju tillföra en fräschhet. Det låter helt rätt när du berättar, men jag hade nog aldrig tänkt på det själv, eller jag har aldrig tänkt på det.
Nej, inte jag heller. Så jag blev jätteglad. Jag bara, tjej, ni kan gå och dricka vin så kan jag hänga här med Mats och få massa mattips hela kvällen.
Du får presentera mig för Mats och tjejerna.
Ja, det får jag göra, absolut.
Härligt.
Nej, men så att det var fantastiskt och jag kände att jag fick lära mig någonting nytt, så det var väldigt, väldigt men upplyftande, verkligen.
Mm.
Alltså soppan, den var ju inte rädd och tjock utan den var liksom krämig för att det var ju då den här jättesmakrika fonden som man hade gjort och sen så var det då den här gurkjuicen i och grädde och säkert en massa vin också. Och sen så hade han ju inga skaldjur i soppan utan han hade ju då hackat, liksom tärnat små grönsakstärningar som man sen la i botten på en tallrik och sen så hällde man då serverade man soppan liksom vid bordet.
Mm.
Så man hällde liksom på soppan i tallriken och det var också en väldigt trevlig servering tycker
jag. Det är jättetrevligt när man gör så än att man ska slänga ner de här en del skaldjur på slutet. Jag tycker det är fräschare att göra så och det är väldigt väldigt trevligt tycker jag när man får, för då kan man styla den tallriken och dekorera det på ett annat sätt när man toppar då med skaldjuren och sen häller man på med en liten kanna vid sidan om. Ja, jag gillar
det. Ja, men precis. Ja, men så att det var fantastiskt gott och så här upplyftande och jag fick en ny inspiration kände jag. Så att för mig var det absolut godaste jag ätit på väldigt länge.
Ja, det förstår jag.
Och sen får man ju inte då heller glömma att då var ju dessutom gurkan svensk. Och det är så här jag tänkte vi skulle börja prata lite om dagens ämne nämligen. För att nu står vi ju inför, skulle jag säga, den mest fantastiska delen av året. Tycker jag i alla fall, för jag älskar våren. Allt det här ljuset och värmen som kommer och snödropparna som bara spränger upp ifrån marken nu. Tycker jag är helt fantastiskt. Och då vet man ju att snödropparna egentligen, tycker jag, ett löfte om vad som ska komma sen. För sen så bara exploderar ju hela naturen med alla de här vackra blommorna. Och primörerna.
Primörerna, ja. Precis. Men alltså det finns ju ingen bättre årstid än våren. Om du frågar så här, Diana, vilken är din favoritårstid, så skulle jag säga våren alla gånger. För att just det du säger, Jenny, med löften, när vårblommorna kommer, när solen tittar fram, man har inga förväntningar på något sätt att det ska vara vackert ute och soligt och att man måste göra en massa saker, utan det bara är en glad överraskning varje gång man går ut när man ser de här, ja men vintergäck och snart kommer påskliljor och ljuset.
Tulpaner.
Ja, tulpaner. Ja. Men ljuset, alltså vi kan ju se varandra vid middagsbordet nu när vi äter. Det har vi inte gjort på ett tag. Det är en fantastisk känsla. Jag är så glad och vårprimörerna, ja men vi kommer ju ha massa att prata om idag känner jag.
Eller hur? Jag bara tänkte alltså glädjen är när man vaknar på morgonen och drar upp sin rullgardin och så är det redan ljust ute.
Va? Ja, men ja, ja. Till och med det här.
Man blir lycklig första sekunden, ja, man bara stiger upp.
Det är kaffe sen. Igår var det så här när jag drog upp rullgardinen och så var det soligt här i Skåne. Det var bara, jag tar kaffet och sen går jag ut och går min promenad för nu skiner solen. Så jag var så här nästan lite upp i varv på grund av det. Så jag gick ju direkt klockan 8 och tror jag mässade dig där någon gång under promenaden också. Så att jag kunde faktiskt inte hålla mig. Så att fantastiskt roligt att vi är här och kommer få snart ta del av de här svenska gurkorna, rädisor, tomater, för att inte säga sparris och ramslök. Ja, du förstår hur mycket gott vi har sett fram emot.
Fast gurkorna är ju faktiskt redan ute och det gör mig så himla glad. Jag gillar ju gurka jättemycket. Jag tycker om den här härliga fräschören, krispigheten. Just att man kan också alltså, få olika konsistenser från gurkan. För om du bara, du, både på hur tunna tjocka skivor du gör eller bitar, hur du skär gurkan gör väldigt mycket för konsistensen. Du kan också ta ur kärnhuset så har du en ännu krispigare gurka. Du kan också ta bort skalet så har du en helt annan konsistens igen. Du kan skala gurkan randig till exempel och sen skära den i ojämna bitar och då plötsligt så får du någonting helt annat. Så att gurka är faktiskt inte bara gurka och speciellt då när den blir så smakrik och den kommer liksom direkt ifrån de svenska odlingarna till våra butiker. Då tycker jag, jag hyllar den svenska gurkan helt enkelt.
Ja men ja, det är klart vi ska hylla alla svenska grönsaker och gurkan tänker jag också. Ja, men den finns i alla kylskåp. Det är en grönsak. Vi alla har vuxit upp med en grönsak som vi faktiskt har hemma. Så att jag tror att om man skulle jämföra den svenska gurkan med den icke-svensk, då förstår man varför vi hyllar svensk gurka i det här programmet. Och grejen var så här, när jag var gravid med Nicky. Nu är ju hon, fyller hon 18 i år, så det är några år sedan. Då hade jag faktiskt gurka som craving.
Det var liksom vanlig gurka eller?
Vanlig gurka. Jag gjorde en gurksallad som...
Alltså inte picklad inlagd gurka utan vanlig gurka?
Nej, jag gjorde liksom en snabbpicklad egen variant kan man säga. Men det var så här, det är rapsolja eller sorosolja. Men olja, vinäger och salt. Och så gurka och så rörde jag, blandade jag det. Och så kunde jag sitta och äta en hel skål. Det var liksom, med Jordan var det ju choklad och Marabou, två stycken olika smaker där.
Det jag tänkte precis säga att det var ju en väldigt nyttig craving du hade med ditt första barn då, Nicky. Jag hade ju då med mitt första barn Douglas, då hade jag ju craving på glass.
Ja.
Gick totalspinn på glass. Det är egentligen också nästan som en primör, för det kommer ju nya glassar varje vår. Och jag jobbade ju då på GB glass. Jaha. Så det var ju katastrof. Jag åt ju tre glassar om dagen, minst.
Ja, men det måste du. Du måste ju kunna sortimentet om du jobbar där, menar jag.
Nej, men vi hade ju också en glassbox i receptionen. Som alla besökare fick gå och ta glass och all personal. Så det var ju en glass till förmiddagsfikat, en glass till efterrätt på lunchen och sen en glass på eftermiddagen, alltså eftermiddagsfikat.
Ja, men så det att, tänker jag måste vara en regel om man jobbar på ett sånt ställe.
Ja, men inte undra på att man gick upp 17,5 kilo.
Men du, jag åt nyttig gurka, men jag gick upp jag med, så att tänk inte på det nu, det var länge sedan. Men så vanlig svensk gurka, det måste vi slå lite slag för här.
Men nu, jag måste berätta, jag vill prata om det här med cravings och vara gravid och så här. Jag jobbade på Unilever förut när jag var yngre och det är ju ett väldigt stort matföretag. Och då jobbade jag europeiskt, så jag var mycket och reste runt i Europa. Och vi hade också ett europeiskt team där vi då hade en stor teambuilding-dagar i Polen. Och såklart så var det extra många polacker där och så bodde vi på ett hotell, hade en stor kick-off-fest för något jättestort projekt vi skulle göra. Och då var ju både middag och dans och men det blev både vin och drinkar och sådär. Och sen så skulle vi då ha workshop dagen efter och då skulle alla ses på frukosten och äta frukost tillsammans. Och då blev jag, du vet när man är lite så, har fel på vätskebalansen i kroppen om man säger så.
Ja.
Så blev man ju sugen på lite salt. Och då vet jag att jag plockade på mig en del schark, polsk schark som var salt där vid frukostbuffén. Och sen så en hel hög med då saltgurka. För man är ju väldigt, väldigt duktig på saltgurka i Polen.
Ja.
Och så gick jag och satte mig och skulle äta. Och då var det ju flera av de här polska kvinnorna som bara, åh nej men, åh jaha, varför har du inte berättat, gratulera, sa de. Sen va? Varför vadå? Nej men, alltså vi ser ju, du äter jättemycket picklad gurka. Ja, hur långt har du gått? Hur länge har du varit gravid? Så då.
Och jag bara, nej men vänta nu, jag drack 5 glas vin igår, jag skulle aldrig gjort det om jag var gravid. De bara, ja just det, ja ja, nej nej,
de missförstod det. Det är klart de tror att du är det om du har en hel tallrik med saltgurka till frukost dessutom. Självklart, det förstår jag den frågan.
Men du fan köper frukostbuffé.
Ja, ja, men det kanske kommer mer av den varan, tänker jag, till frukostbufféerna även här till Sverige nu framöver, tänker jag, på alla de här syltlökar och saltgurka. Jag tror det kommer mer.
Det finns redan, kan jag säga. Om man går på, jag har ett hotell som jag gillar jättemycket uppe i Stockholm som heter Sparrow, och de har ju alltid en paté. Och sen en fransk paté på sitt frukostbord med just saltgurka och kornikons till. Så att det finns redan.
Ja.
Och det är gott.
Ja, det är jättegott, saltgurka och gurka överlag. Men sen tänker jag också det här att vi liksom har en period här framöver nu där vi kan... jag tänker så här, det är uteserveringar, man tar fram tunna jackan. Man får liksom på något sätt vara ute på ett annat sätt än vad vi har varit hittills. Och vi vill vara ute nu när våren kommer. Det är också en sån här ett lyckorus när man tänker på att nu ska man börja tänka på vad man vill få fram i trädgården. Nu odlar jag bara örter, så det blir inte så mycket odling i min trädgård. Men jag är otroligt sugen på att få in... ge mig ut och plocka ramslök. Det kan jag längta efter.
Ja, men det är ju det bästa. Du vet att den har ju börjat komma redan nu, små skott.
Var?
Men
var?
De är väldigt... Det kan jag inte berätta, för det är ju som att ha ett svampställe. Att ha ett ramslökställe.
Jag vet. Men jag kommer säga så här, vi åker dit och poddar, så kommer jag... Vi sitter och poddar.
Nej, men jag har ett ramslökställe. Jag har faktiskt 2 ramslökställen. Det ena är på min kompis, hennes föräldrars mark. Så att där är det inte fritt fram att bara stövla in och plocka. Det är typ deras trädgård.
Ja, ja.
De har en väldigt, väldigt stor trädgård. Och sen har jag faktiskt ramslök i min egen trädgård också.
Har du det?
Ja, det har
jag. För jag har tänkt att det kanske skulle vara något jag skulle odla. Så vet jag så här, ja men man borde ha gjort det tidigare. Men jag tror man kan ge sig på att odla ramslök redan
Nej,
nu.
Nej, det går jättesnabbt.
Ja, det är inte för sent.
Nej, absolut inte. Det går jättesnabbt. Den sprider sig som ogräs så länge man inte har så mycket andra växter runt omkring.
Precis.
Så att det går jättesnabbt. Så att jag har ju då mina vänners mark som är väldigt mycket större än då min trädgård. Men så har jag min lilla plätt i min trädgård. Och sen ska jag faktiskt säga, jag kan avslöja, i byn där jag bor så växer det också ramslök lite här och där. Lite sporadiskt. Så håller man ögonen öppna, man bor i Skåne, så kan det finnas lite var som helst som är lite så otippat. Och sen kan jag också berätta då för skåningarna som... Tänk att de vill plocka ramslök, så finns det ett helt fält med ramslök i bokskogen.
Ja, det finns att hitta. Och jag har ju som tur, för förra året så kom min gudson Folke med en jättepåse ramslök till mig. Alltså jag tror att det var den bästa gottepåsen jag har fått i mitt liv. Och det var bara att ställa sig och göra ramslökspesto. För alltså finns det något godare än ramslökspesto? Det är alltså...
Nej, jag tror inte det faktiskt. Jag tror inte det. Jag kan säga då, mitt tips på vad man kan göra med den här ramslökspeston. Hela min familj älskar ramslökspesto. Det är ju fantastiskt gott i pasta, så som man använder vanlig pesto. Men jag brukar göra mackor med ramslökspesto. Då brukar jag köra levainbröd och sen så penslar man det med ramslökspeston på båda skivorna istället för, alltså eller man brer på ramslökspeston istället för smör.
Mm.
Och sen så tar man kall kycklingfilé som man skivar upp, lite blad i, alltså salladsblad, tomat, kanske någon skiva rödlök och mozzarella, och sen så drar man på lite extra olivolja och så hugger man in.
Men alltså, det lyfter ju, det smakar ju, du har ju den här milda, runda, goda vitlökssmaken. Och det sätter ju, men det lyfter ju vilken macka som helst. Jag tänkte också på pizza, är det otroligt gott med ramslökspesto.
Ja, det är det.
Men vet du vad, nu vi har det i kylen, det går åt så himla fort. Och så är det så här att, när man frågar så här, vad ska vi äta ikväll? Så är det ingen som... är intresserad av någon middagslag ifall att ta fram liksom så här fin krisp och knäcke och surdegsbröd och en burk med ramslökspesto, så är det vad vi vill äta när vi har det. Så det går ju åt, och Det är ju ganska billigt, för plockar du den själv och gör på rostade solroskärnor så är det ju en väldigt, väldigt billig pesto.
Mm, fast det är också en väldigt, väldigt dyr pesto om inte man kan plocka den själv. För att ramslök är ju väldigt dyr att köpa i butik, och det tycker jag är så himla synd.
Det är jättesynd.
Och där har jag faktiskt ett tips för de som kanske inte har ramslök så jättetillgängligt. Det är ju att man gör pesto på gräslök och slänger i en extra vitlöksklyfta. Så blir ju smaken lite lik, skulle jag säga.
Det är bra tips. Sen måste vi nog också säga att ramslöksbladen är ju otroligt lika liljekonvalj, blomman liljekonvalj, alltså de gröna bladen.
Precis.
Så att vi måste ändå varna lite för att ut och plocka, men plocka rätt och plocka inte liljekonvalj. För blir det fel där så är det illa, för det är giftigt med liljekonvaljblad.
Fast de är ju inte uppe riktigt samtidigt. Alltså de är inte så här stora kraftiga riktigt samtidigt. För liljekonvaljbladen kommer ju lite senare. Och sen så är det så att man vet när man är i närheten av ramslök, för hela skogen doftar, ja men ramslök, det luktar liksom lök.
Ja, men jag tror inte alla vet det. Det är därför jag måste säga...
Men det är bra. Nej, men absolut, det är jätteviktigt.
Det kan man tänka på, för luktar det vitlök och man drar med handen över så känner man ju direkt att det här är ju ramslök. Men att man verkligen tipsar om det för att få i sig giftiga blad. Och jag menar, det kan ju vara så här, man är ute i skogen och tänker, åh, finns det en ramslök kvar här? Och så drar man med sig några och så vet man inte om det.
Men ramslöken får ju också såna här bollar som är som gräslöksbollar med blommor. På gräslöken är den ju lila, men på ramslöken är den ju vit.
Mm.
Och de blommar ju, kommer upp ungefär samtidigt som liljekonvaljerna börjar liksom. Så att men det är ju framförallt doften som man känner är stora skillnaden. Och liljekonvaljer är ju också så fina. Men de ska man absolut inte äta.
Nej, de ska man inte äta, men de är otroligt vackra. Och det är så fint nu också, när vi pratar vår, att få in snödropparna och sätta i små vaser eller små koppar eller någonting. Och bara få in våren i köket och på matbordet. Ah, det är så mysigt.
Eller hur? Men du, på tal om att plocka blad på våren och äta, så har jag faktiskt ett tips. Och det är ju att plocka späda maskrosblad.
Ja.
Och använda så som man använder rucola.
Rucola, billig rucola.
Ja, men precis, gratis rucola.
Gratis rucola.
Och det, dessutom finns ju överallt. Man kanske inte ska plocka där folk brukar rasta sina hundar. Men om man har sin egen gräsmatta eller egen rabatta, det finns maskrosblad, så plocka det och ät istället för eller ersätt rucola med det. För det har också en liten angenäm, lätt bitter smak, men som inte är jättebitter nu på våren. Och är både jättenyttigt och supergott. Anledningen till att jag säger det här är för att det kanske inte är så vanligt i Sverige, men Korea så plockar man väldigt mycket maskrosblad på våren, för att man älskar ju primör. Alltså åker du till Korea och går ut i skogen där på vårkanten, alltså där är fullt med människor som bara plockar massor med saker för att man har längtat så mycket efter de här egenplockade primörerna. En av de sakerna som man plockar då är ju just maskrosbladen, som man sen dressar i en dressing med lite skvätt soja, och sen så har man olja och chili flakes och lite vitlök i och vinäger, och sen så blandar man liksom runt det till en jättehärlig sallad. Men det kan man ju göra också vanlig sallad på med maskrosblad.
Det är ju det här att vi i Sverige förknippar maskrosblad. Alltså det är så mycket ogräs för oss. Så att någonstans så är det superbra med de här recepten och de här olika kokböckerna som kommer. Eller att man lyfter att det faktiskt är ätbart. För att jag tänker att vi har ju inte ens ätit, vad heter det? Det gröna.
Kirskål.
Ja, men kirskål, vi har inte ätit, alltså nu tappar jag ordet, det här gröna på morötterna.
Och ja, blasten, med
blasten. Man har ju inte ätit blasten heller. Så att det tycker jag definitivt att vi måste bli bättre på, det allihop, tänker jag. Och lyfta de här sakerna, att vi ska kunna äta ogräs, att det är ätbart med blast och ogräs. Och att det är gott och det är billigt, och du har ju ändå köpt den här knippen morötter, så varför inte, ja men du vet, så här, purjolök var ju samma sak, man skulle inte äta det där på toppen. Så att,
eller stammen på broccolin.
Precis, ja men helt otroligt.
Var det ju för?
Ja. Så att jag tror maskrosen kommer komma, men vi får väl bjuda på något smarrigt recept där igen längre fram när, när vi har massa maskrosor i trädgården och lära folk helt enkelt att det här är supergott.
Ja, eller hur? Och sen så skulle jag också slå ett slag, för när man köper rädis, när de kommer i de här färska nya buntarna som vi kommer att se i butiken snart, där de är liksom spröda och fina och där blasten är liksom fräsch och inte solkig och vissen, så kan man ju använda, alltså det är bara att skölja ordentligt. Det brukar sitta rätt mycket jord i det, men bara skölja ordentligt eller alltså låta bada i vatten så att det släpper all grusen, och sen så använder man det som vilken sallad som helst.
Ja, men det är ju också det här att om du har rädis och så känner du att de ser lite vissna och tråkiga ut, ner med dem i en bunke med jättekallt vatten efter 10 minuter, eller jag vet inte hur lång tid det tar det, men då bara, det är fantastiskt faktiskt att se den förvandlingen, hur det går från de här vissna gröda bladen till att de ser jättefräscha och krispiga ut på bara genom att ligga i kallt vatten. Så det kan man ju definitivt väcka till liv om du plockar ut dem från kylskåpet.
Men du, då har jag faktiskt ett sånt här restaurangtips.
Såna gillar vi.
Ja, jag har ju fått många såna restaurangtips från mina kockar på Närmo. Och en sån här grej som man ofta gör på lite fina restauranger är att man hyvlar rädisor i tunna skivor. Gärna med en mandolin, men eller med en jättevass kniv, men det är viktigt att det är väldigt tunt. Och sen så lägger man dem i iskallt vattenbad och så ställer man in det i kylen, låter stå i någon timme eller två. Och sen när man tar ut de här, då ser de ut som små blomsterblad istället för rädisskiva. För att de byr nämligen sig så att de blir liksom som små skålar.
Så fint! Mm. Det är ett riktigt styling. När man är matstylist så är det sådana trick man älskar.
Ja, och det blir fantastiskt vackert på, jag tänker på vårens alla smörgåstårtor, silltårtor, salladstallrikar. Otroligt vacker dekoration.
Men just det här, tänker jag, rädisor ihop med gröna grönsaker eller ärtor eller vad det nu kan vara. Det är otroligt fint ihop, just den kombinationen med grönt och rosa. Nu pratar matstylisten i mig, men det är sånt som vi bara älskar. Så skivad rädisa är otroligt vackert.
Ja, du, jag var för några år sedan så var jag i New York på våren. Och då var jag på en restaurang som heter Blue Hill. Och de är ju väldigt kända för att de har ju en egen odling. De har också en restaurang som ligger precis utanför New York. Där de odlar alla grönsaker själva. Och såklart när man kommer dit på Blue Hill. Och nu var vi på Blue Hill inne i New York. Men det är klart när man kommer dit, då får man ju deras primörer ifrån gården.
Ja, underbart.
Och den första rätten, då var det så här med 5 rätters eller 6 rätters. Och den första liksom rätten vi fick var då helt enkelt massa primörer, så grönsaker, med blasten kvar.
Ja, det är så
som de hade lagt upp vackert.
Ja.
Och sen så fick man då 3 olika liksom dippar. En som var som en vinaigrett och en som var som mer liksom en färskostbaserad och en som var mer, lite mer majonnäsig. Och sen skulle man ta de här grönsakerna och bara dippa rakt ner. Precis. Och sen stoppa in hela i munnen, blast och allt.
Men jag får ju frågan ofta, men vår primörer, det är lite svårt, hur ska jag servera dem och så vidare? Så att man vill ju ha krispet kvar, man vill ju ha fräschheten. Jag behöver inte blanda upp det med en massa gräddfil eller crème fraîche. Det kan också vara gott, men man vill ju någonstans ha dem fräscha och bara doppa i någon ostkräm eller någon god chili mayo eller någon ramslöksmajo eller dragonmajo eller vad det kan vara. Just de här vinägretterna också tycker jag är så himla goda på senap och honung till våra vårprimörer. Så att man kan göra jättemycket avancerade grejer, men man kan också bara här i startskedet njuta av just det här, en hel rädisa utan att den ska behöva tillagas, utan att den ska dippas i något gott. Det tycker jag är superhärligt. Så jag brukar ibland göra så här att jag kan sätta någon yoghurt eller någonting i botten på ett stort, stort fat. Och sen kan jag smaksätta den med riven med citronzest och chiliflakes och annat gott och verkligen se till att det blir en bas. Och sen ovanpå det toppa med vårprimören. Mycket mycket vårprimörer och du kan du blanda precis det du tycker om. Så när du tar då med en sked, då får du liksom upp den här yoghurten med alla smaker, men du får behålla dina primörer krispiga och fräscha. Det tycker jag, det är ett sånt
tips. Det låter
tips.
Ju fantastiskt, både vackert och gott, tycker jag. Jag har en annan sån här med rädisor. Jag gillar precis som du det här liksom krispiga grönsakerna. Jag tycker det är fantastiskt. Och en rolig grej man kan göra är att man tar en liten skål eller en kruka. Det får gärna vara en kruka som är ren då.
Ja.
Och sen så lägger man, då brukar jag ta med ricotta. För det tycker jag blir lite syrligt och gott och lite så här grövre konsistens. Som man då smaksätter med lite örter och vitlök i ricottan. Och så lägger man det liksom upp som, alltså upp nästan till kanten i den här lilla krukan. Och sen så toppar man med lite stekta rågbrödsmulor ovanpå. Och sen så tar man och trycker ner hela tvättade rädisor som är blasten på.
Så det ser ut som den växer upp
och då, så? Precis, så då ser det ut som man kommer in med krukväxt. Och sen så är det meningen att man tar då rädisan och sen så gräver man ner den lite längre ner och liksom få med sig den här härliga ricottan upp och sen så poppar man in det i munnen fast det ser liksom ut som man äter direkt ifrån krukan och äter.
Ja, men det som växer direkt. Det blir ju så mycket roligare att äta det på det sättet. Det är väldigt, väldigt kul sätt när man, ja men just det, när man bjuder någon på mat att komma in med sådana små konstverk som det ändå blir i slutändan. Det är faktiskt superroligt tips. Jättebra.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Vi pratade innan lite det här med ramslök, men jag tycker också att vi ska prata, när vi pratar om vår, ska vi prata lite om vårlök också. Anledningen till att jag säger det är för att jag använder väldigt mycket, jag kallar inte det för vårlök, det finns många som kallar det för vårlök för att man säger spring onion på engelska. Men jag brukar kalla det för salladslök, jag tror att det är det korrekta namnet på svenska, men jag var faktiskt inte helt säker, men det är alltid det jag brukar skriva.
Jag skriver salladslök, men det finns de som säger knipp. Lök.
Nej, vad är det? Fast det är någonting annat. Knipplök är ju typ gul och röd lök som är färsk. Det är inte samma sak.
Men
en del skriver ju vårlök i alla fall. Men då var det en kvinna som skrev till mig på Instagram som en vänlig påminnelse, ska jag väl säga. Där hon skrev till mig att skriv inte i dina recept vårlök. För att, då var det så att den här kvinnan är väldigt duktig på trädgård.
Ja, jag hör det.
Och planteringar och så vidare. Och då skrev hon att för vårlök är alltså per definition någonting helt annat. Det är någonting som man planterar i trädgården. Och det blir då vackra blommor av de här vårlökarna. Men man ska absolut inte äta vårlök för det är giftigt. Och det kan bli jättetokigt om folk tar fel när de gör dina recept. Så det är bra att du skriver salladslök.
Jenny, du måste kolla upp så ingen har strykit med där.
Jag har aldrig skrivit vårlök i mina recept så då är det inte av mina.
Ja, det är tur. Så vi inte får.
Utan jag
så
skriver alltid salladslök.
Ja, super. Ja, det är bra. Fortsätt med det. Jag ska också tänka på det. Så det är ändå bra du påminner när man skriver. När man skriver recept, för ibland så ska det ju gå snabbt och det är klart. Men visst, det är ju salladslök. Det är lite som ramslök och liljekonvalj här. Man ska inte ta fel på vårlök och då kan det bli illa.
Men det är farligt med primör, det hör vi ju.
Vi kommer skrämma dem. Värre än ormen i Vietnam. Nej, men jag just det du säger, nu var jag inne på vårlök, bara för det. Vad heter det? Salladslök. Så är jag uppvuxen med att hela min släkt odlade egen salladslök. Så här, som vi då kallade vårlök, för det var ju liksom man plockar den väldigt tidigt för den ska vara väldigt liten och späd. Och vi åt ju det bara med bröd och så doppade vi de salladslökarna i salt.
Aj, 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 aj.
Jag vet, du har förvirrat mig helt nu. Så salt, salladslök, bröd och en bit ost. Det kunde vara så här en snabb lunch liksom. Behövs inget mer. Och då åt man liksom det vita först. Och det är alltid en sån här snackis. Börjar man uppifrån eller nerifrån? Jag började alltid med det vita. Och så blev det superstarkt i mitten. Och sen så blev det lite mildare uppåt då. Men ett riktigt barndomsminne för mig. Och varenda gång jag gick ut så var det ju alltid någon i släkten som hade plockat en massa på kolonilotten. Så man fick alltid med sig en bunt hem. Det var lyx.
Åh, vad mysigt.
Jättehärligt.
Men det är en annan grej jag tänker på då när vi pratar barndomsminne var att min mamma, hon hade ett drivhus. Och kanske är det därifrån min stora förkärlek till gurka kommer, men också faktiskt till svenska tomater. För mamma, jag är uppväxt med ett hem där vi alltid hade egna tomater hela sommaren, för hon hade ett drivhus och där var det bara gurkor och framförallt då tomater i massa olika sorter.
Men tomater är ju lyx som något att få, alltså att få egenodlade tomater. Det är ju en helt annan smak på dem.
Ja, nej, men eller hur? Så att, och det här drivhuset kommer jag ihåg när jag var barn på sommaren. Alltså det var så varmt så när man öppnade man höll på att smälla av och så var det jättefuktigt där inne. Men vilka skatter man kom ut med därifrån. Jag vet, mamma brukar be mig, ja men Jenny, kan du gå och hämta några tomater i drivhuset? Och då var det så att då visste jag redan innan att det skulle vara odlidligt varmt och fuktigt där inne och att det skulle vara ganska jobbigt och in där och sen så var det lite så stixiga plantor och lite jobbigt. Men jag kom ju åt så bra för jag hade både små händer och var liten så jag kunde liksom komma mellan alla de här bladen. Men jag visste ju de här skattarna jag skulle komma ut med därifrån sen och så fantastiskt goda de var. Så jag vet ju från vägen ifrån drivhuset där jag då hade den här liksom lilla burken där jag hade plockat tomaterna in till huset så gick det nog 3 tomater in i min mun på vägen.
Ja, men det är själv, jag förstår dig. Jag förstår det helt klart. Men då låg det där ni bodde, alltså i trädgården då, eller?
Ja, precis.
Underbart, för jag menar bättre än sådär, Jenny. Du får inte bättre tomater än sådär i Sverige.
Nej, men eller
mammas tomater.
Eller hur? Nej, men det, så att det är ett sånt här också, ett sånt väldigt kärt minne jag har sen barndomen när det gäller just det här med primörer. Och det finns ju faktiskt svenska tomater snart. Inte riktigt än, men de kommer ju snart. Och de tycker jag att man ska, de kostar ju mer än de som är importerade. Men jag tycker att man får ju så mycket mer ändå för de pengarna. För att det, alltså de tomaterna är ju fantastiska, de svenskodlade. För att de har ju blivit plockade när de faktiskt är mogna.
Precis.
Och inte plockade när de var gröna och sen transporterats för att mogna på vägen. Och det är det som gör den stora smakskillnaden.
Ja, precis. För sen när de väl kommer fram och hamnar i våra butiker så, och även hem så smakar de ju ingenting. Alltså det är otroligt väldigt lite smak, tycker jag, på importerade tomater.
Och det är ju, har jag förstått rätt? För jag brukar vara på vikentomater. Jag har lärt mig mycket av dem om tomater. Och de säger ju det att tomater ska inte förvaras i kyl.
Nej, aldrig.
Man ska aldrig ha tomater i kylen och det gäller även under transport. Vilket innebär att tomater som kommer från utlandet, de är ju transporterade i kyl och sen förvaras som i kyl. Och sen så ofta i affärerna är de ju till och med i kylen i affärerna i en del av butiker. Medan när man då köper riktigt bra tomater i Sverige så är ju har de aldrig varit i en kyl. För att tomater tappar jättemycket smak så får temperaturen gå ner mycket.
Ja.
Utan det är ju därför man säger just det här med solmogna tomater. Och tomater, precis, ska man alltid ha framme i en skål i köket och aldrig lägga in i kylskåpet. För då förlorar de en del av sin smak.
De förlorar väldigt mycket, tycker jag. Och sen också det här att den ska ju kännas lite varm. Att äta en kall tomat är ju inte gott.
Nej,
behöver inte heller göra så himla mycket med tomaten. Vi kan ju göra otroligt mycket, massa goda recept med en tomat. Men jag älskar att bara skiva upp en tomat med salladslök och bara lite olja och flingsalt, lite vinäger eller balsamvinäger. Ja, det är ju så otroligt gott, man behöver ju inget mer än så.
Nej, eller hur? Eller bara, jag tänker så här, det är inte för inte som caprese. Alltså,
ja,
mozzarella och tomatsallad är så populärt världen över. Det är ju för att det är enkelheten i de goda råvarorna. Och nu blir jag sjukt sugen på caprese.
Ja, jag med. Jag tänker också så här, vad jag kan se framför mig när jag tänker vårprimörer, det är ju sparris.
Ja, sparris.
Va? Vad säger vi? Finns det... Men det är som, för mig är det som jordgubbar. När jag ser de svenska jordgubbarna i affären eller att man kan åka ut och plocka då, och när sparrisen kommer, det är ju två råvaror som får mig att hoppa högt.
Ja, jag håller helt med. Alltså helt enig. Men det är ju, alltså jag älskar ju sparris, framförallt vit sparris.
Ja, du gillar den vita? Ja, ja, men den är jättegod. Jag
hör på dig att du gillar mer den gröna, eller? Fast ja. Exakt så låter man när man bara, ja, så här diplomatiskt. Ja, den är ju jättegod med.
Ja, men jag gillar vit sparris, men... Jag äter grön sparris väldigt ofta, och jag vet inte varför det blir så, men jag gillar grön sparris otroligt mycket. Det blir så krisp. Nej, det, ja, okej, okay, jag erkänner, grön sparris, förlåt.
Alltså jag gillar också grön sparris, men för mig är grön sparris mer vardagligt, och vit sparris känns väldigt lyxigt, tycker jag. Och exakt. Det är väl för att den är det blir väldigt mycket dyrare och mer sällsynt att man får tag på riktigt bra vitsparris. Men det är få saker, tycker jag, som slår en liksom perfekt kokt vitsparris med en hollandaise, gärna med laxrom eller regnbågsrom i, och sen citron på, och sen så ett gott glas riesling till det. Alltså... Det vattnas i munnen på mig nu.
Ja, det där är verkligen lyx. Och det, ja, men det får vi ju njuta av en fredag. Vi kör en sån här sparrisbricka.
Eller som i Tyskland, där de kör en hel meny där allting bara är med sparris i.
Ja, jag är på. Och har du testat att äta vit sparris med bränd grädde?
Nej, det har jag inte.
Det är också ganska gott, eller ganska, det är väldigt gott. Jag brukar göra bränd grädde till andra grönsaker som jag rostar.
Hur bränner du grädden? Det vill jag höra.
Jag häller fet grädde då, så att jag kör tjock grädde i en ugnsform.
Alltså vispgrädde menar du då?
Vispgrädde, ja. I en ugnsform. Hög värme på ugnen. Och in med formen, och här vill du åt en bränd yta. Den ska alltså inte bli svart, men inte långt ifrån. Så att det ska inte vara det här, nu börjar jag få lite bruna bubblor sås på skinnet. Nej, det ska bli mörkt. Så mycket som möjligt, desto mer smak. Sen när du har den här mörka ytan så tar du ut den och häller över den i en bunke. Och så ska du mixa den med en stavmixer.
Vänta, hur mörk? Jag tror att lyssnarna är intresserade av att veta hur mörk, för att det är ganska brun. Stor. Fast brun har du alltid från.
Ja, men mörkbrun.
Alltså, men som absolut inte svart. Ungefär.
Ja, åt det hållet.
Okej.
Och liksom inte bara på en fläck eller två, utan ändå ordentligt. Det ska vara bränd grädde, det är därför den heter bränd grädde. Så att mixa den så att du mixar ihop hela grädden så att du får liksom, så du inte har den här ytan kvar för sig, utan den ska ju mixas ihop. Då får du en karamellig ton på den här. Och vad jag gör då är att jag tillsätter sen vanlig vispgrädde för att få den lite lösare, salt och pressad citron för att liksom balansera ut, för att få bra smak. Annars blir det kanske lite tung smak. Så att in med lite citron och salt. Jag brukar ha det till rostad honung. Jag brukar ha det till rostad honungsrostad vitkål, skulle jag säga.
Rostad bränsgrejer.
Rostad ihjäl grejer.
Vad sa du, brukar ha det till, förlåt?
Honungsrostad vitkål, skulle jag säga. Jag brukar rosta vitkål.
Aha.
Eller någon annan kål. Och så har jag det till. Det är så himla gott. Men testa det till vit sparris.
Det är nice. Gott.
Väldigt gott.
Men vit sparris är väldigt svårt att få svensk när vi pratar om svenskt. Men grön sparris finns det ju ganska mycket svenskt. Det finns ju både från olika delar av Skåne och också från Gotland. Finns det mycket grön sparris.
Men vi har ju sån lyx att vi är i Skåne, du och jag. Det är ju verkligen sparrisens mecka, tänker jag.
Jag har en kompis, hon har sparris i trädgården.
Har hon?
Mm. Hon har sparrisplantor där, hon har haft det i flera år, så att då, det kommer ner där varje år, vet du. Hon gör ingenting med den rabatten. Det är verkligen en rabatt.
Är det så? Alltså jag har trott att det är omöjligt att göra det själv.
Nej, hon säger det slutar liksom aldrig komma, så att hon bara låter det vara, och sen så bara poppar det upp sparrisar där på våren.
Men vet du vad som är komiskt? Jag bara tänker, jag vet inte om jag har rätt eller inte. Jag kan se, alltså när man odlar sparris så är det väl ändå odling, alltså hur du odlar sparris, det är det som avgör om den blir vit eller grön.
Att nej,
när sparrisen kommer upp så får de en mörkare färg, eller är det, hur är det med det?
Ja, alltså sparrisen ska ju, ja men precis. Ja, men det är alltså när du skördar, inte hur du odlar den, utan det är när du skördar den. För vit sparris får ju aldrig komma, får ju aldrig solljus, för när den får solljus så blir den grön.
Precis, det är det jag menar.
Så det är ju, ja okej.
Okay. Så det är ju när processen när du odlar, liksom hur mycket solljus den får och vilket avstånd, och du har liksom lite mer jord runt om. Just vit sparris.
Ja, jag tror du måste bunkra upp med jord runt om, men tillräckligt porös så att den vita sparrisen kan växa under jorden. För precis. Sen så fort den sticker upp ovanför jorden,
då tar man
så fort den får klorofyll.
Ja.
Eller så fort den får solsken, ja, på sig, då skapar den klorofyll och då blir den grön.
Grön, ja. Men då hade jag koll på det. För det är en sån här grej som jag inte tror många vet, att det är sån skillnad på, att det egentligen är samma sak fast att det skiljer sig just när det gäller hur den växer. Ja, bara en liten intressant sån här sparristanke. Mm. Vad har vi mer, Jenny, en sparris? Vad har vi mer för primörer vi längtar efter?
Som väntar framför oss här. Mm. Jag tänker faktiskt på en sak som vi inte pratat om och som man kanske inte förknippar så jättemycket med våren och sommaren. Och det är ju vitkål. Vi svenskar tänker ju ofta på vitkål som en vintergrönsak. Men den vitkålen som jag personligen älskar mest, det är ju vad man kallar för sommarkål. Det är ju den här spröda, lite liksom eleganta, lite tunnare. Alltså den smakar nästan som spetskål, men den har ju formen av en vitkål. För att den är mycket mer porös inuti på sommarhalvåret och på våren när de kommer.
Ja.
Vintervitkålen är ju väldigt kompakt. Och tar du ett vintervitkålshuvud så kanske den väger, låt säga, 2 kilo. Precis. Medan samma storlek på ett sommarvitkålshuvud kanske väger 1 kilo. Och det är ju för att det är mycket mer poröst inuti, så att det blir liksom vackra blad där inne. Och det tycker jag också är jättehärligt. Grilla, baka, ha i sallad, coleslaw, vad det nu är för något.
Allt blir godare med färsk vitkål.
Mm.
Jag måste berätta. Jag ska faktiskt ta fram. När jag började instagramma, så jag tänker nu på hur man dukar maten och kålen och allt det här med rädisorna. När jag började instagramma så träffade jag via Insta då en tjej från Japan. Och hon ville helt enkelt skicka en present till mig. Så hon bad om min adress, och vi har haft jättemycket kontakt på Instagram och peppat varandra och pushat och börjat skriva lite i DM och sådär. Så vi hade ganska mycket kontakt. Så då fick hon min adress och så skickade hon en present till mig. Och då skickade hon en skärbräda i körsbärsträ bland annat.
Oj, vilken fin present.
Super, ja, den var så fin. Jag blev så glad ihop då med såna här små, som hon hade sytt själv, glasunderlägg i tyg och en japansk tidning. Alltså inredning och mattidning. Och då säger hon i det här brevet till mig som hon hade skrivit för hand att jag har valt ut den här skärbrädan till dig för jag vet att våren är din favoritsäsong och favoritårstid. Så det tyckte jag skulle passa. Så nu när vi har suttit och pratat så har jag liksom tänkt på den gåvan från Japan och den skärbrädan, och att den kommer jag ta fram nu till mina vårprimörer.
Åh gud, vad fint. Har ni fortfarande kontakt, du och hon?
Nej. Det är faktiskt lite jobbigt så här, för hon har försvunnit från sociala medier, så att man får lite, man undrar vad hon har tagit vägen. Och det här är några år sedan nu, det var nog 2014 jag fick den här skärbrädan, men vi har haft kontakt efter 2014, men inte nu senaste året så har vi inte det. Men jag kommer tänka på den skärbrädan nu när vi pratar om detta. Jag ska nog ta kontakt med henne igen nu, känner jag.
Ja, men vilken fin gest.
Ja, det var jättefint.
Ja, verkligen. Ja, men våren är underbar, och jag brukar säga så här till mina barn,
när man upplever de här härliga stunderna, både på våren och sommaren, och där man liksom får det här solljuset i ögonen och värmen och så brukar jag säga till dem att ta nu det här solljuset, eller ta den här stunden, och så lägg det i en liten ask som du sparar, och sen så tar du fram det någon riktigt mörk, tråkig och blåsig och kall vinterdag, och så ska man plocka fram den här lilla askan med sin lilla bit av våren och sommaren och ha den med sig. Jag tycker det är jätteviktigt. För så mycket energi och glädje får jag av våren och ljuset nu. Jag tycker det är så fantastiskt.
Det är väldigt, väldigt bra tips och väldigt fint. Alltså jag sitter och tänker, men det ska jag göra. Det ska jag göra. Många sådana askar, för att jag tror att hösten... den ska vi inte prata om, men jag tror att vi kan behöva de här askarna och lådorna du pratar om, så det ska jag göra. Tack Jenny.
I nästa avsnitt av Maten och livet kommer vi köra ett specialavsnitt där vi totalmanglar påskmaten. Vi pratar klassiska påskrätter, men även nya kommande favoriter med mycket gröna inslag. Helt perfekt på påskbordet.
Och heads up för dig som gillar att duka extra fint, för då kommer det en massa bra tips. Så missa inte nästa avsnitt. Vi ses då!
Puss och kram! Hej då!
Hej då! Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.